Tackar. Ska vi ha bananpaus, Lotta?
Ja, tar vi en banan. Fruktpaus.
Vi tar en fruktstund, det har nu, man på dagis.
Ja, nu tar vi fruktstund här, så det var väl härligt.
Vad underbart, tack snälla.
Brukar ni ha fruktstund i Europaparlamentet också?
Ja, faktiskt. Vi har
ni det?
Vi har en väldigt fin fruktskål på jobbet.
Var den god?
Mycket.
Den var väldigt lagom mogen, tycker jag.
Perfekt.
Väldigt bra val av
gäster. Alltså, det är det här med mat. Med ägg, bananer så kommer man långt. Alltså. Jag brukar gå omkring med ett hårdkokt ägg i handväskan ifall jag blir hungrig. Liksom.
Gör du det?
Ja.
Bredvid Bromé denna gång. Prästen och politikern Cecilia Wikström om både EU-parlament, listor och sjukdom.
Jag vägrade att bli någon som bara låg på sjukhus i en sån där vit läskig skjorta. Jag satt alltid på mig en fin sidenpyjamas fast att jag var så sjuk. Och så målade jag läpparna lite varje morgon och sådär och tog på mig lite parfym tror jag gjorde.
Jag och Jesper tar en promenad i Gamla stan och pratar med turister.
Ni hao. Ni hao. You're from China.
China.
How do you like Sweden?
Ni är varmt välkomna. Så Jesper, kom här. Ska vi se om vi kan hitta några turister här för att kolla läget innan vi går in i studion. Det är alltid bussar och busslaster med folk som stannar här. Kolla vad de känner inför Sverige och varför de är här.
We're from the state of Florida, near Tampa Bay and St. Petersburg.
Is this your first trip to Europe? Or?
Oh no, but it is the first time to the Baltic.
And what's
we're enjoying it.
Yeah?
Yeah, oh yeah.
So how are the Swedes so far?
I actually grew up with them in Minnesota, so...
So you already knew?
I already knew how they were. I'm not Scandinavian at all, but... Yes, we got along.
So what are we like?
Well, you're very friendly people. Actually, in the States, you were the first major cities that didn't show prejudice against the black people, Scandinavian population as a whole. So you've always been an open, you know, loving people.
So now when you're in Stockholm, the capital of Sweden, what do you want to see?
Well, right now I want to try one of your beers.
Excuse me, guys. Can I ask you just a few questions?
Sure.
Yeah. Where are you from?
Chicago, Illinois. Oh.
And you're in Sweden?
So, yes.
Why did you choose to come to Sweden?
The Backstreet Boys.
The Backstreet Boys? No, but seriously.
Seriously.
She wanted to come here to see them. And we also wanted to stay in the jumbo stay.
So you're serious? You're in Sweden because Backstreet Boys are playing?
Pretty much.
Okay, when is that?
2 days ago.
Are you going to the next arena where they play now then or what?
Oh no, no, we're going back home.
So you're not like stalkers?
No.
No.
Or most. Super fans?
I mean, kind of, but I got a job too. So.
But how long have you been a fan of the Backstreet Boys?
Since I was 7, like 25 years.
So you're fulfilling her dream then?
That's exactly what he's doing.
Wow, that's kind of nice to see a new country at the same time.
It is, yep. No, we really enjoyed it here. We're leaving in the morning, so we don't want to go.
Yes.
Okay, but you can come back.
It's true.
We can always come back.
Thanks a lot. Yep.
Thank you.
Okay, bye.
Bye.
Excuse me, do you speak English? Yeah, hello. Where are you from?
We're from Korea.
How come you went to Sweden?
So I followed my mom here. She's going with some of her old friends.
Why did your mom want to go to Sweden?
The design here, actually, the design is wonderful. Thank you for it.
Bye bye. Kan olika skäl för att åka till Sverige då, har vi lärt oss. En del för att de vill se de baltiska städerna, och då kom Stockholm liksom med på köpet. Och någon som ville se Backstreet Boys, och nu slutligen någon som hängde med mamman som tyckte att det var spännande med design. Hörru Jesper, då är det väl hög tid att gå tillbaka in i studion tycker jag. Kom!
Staben var redo. Valaffischerna var klara och valbudskapet likaså. Men plötsligt så försvann Liberalernas första namn på valsedeln till EU-parlamentet. Cecilia Wikström. Två sedan tidigare anmälda och okejade styrelseuppdrag blev hennes fall. Eller handlade det om mer än så? Ja, i alla fall enligt Cecilia Wikström själv. Snart så ombildas Europaparlamentet och efter 10 år så är hon inte del av det. Efter att ha haft flest uppdrag av alla svenska EU-parlamentariker. Hon har rankats som en av de mest aktiva svenska representanterna. Men nu väntar en annan framtid för Cecilia Wikström. Som är prästvigd, har skrivit flera böcker och numera delar sin tid mellan Uppsala och Grekland där hon mött kärleken. Att lämna det som varit ens vardag i så många år, EU i 10 och sitt parti i fler än 17, ja, det är såklart svårt. Det vet jag själv av egen erfarenhet. Men Cecilia Wikström är en modig människa, inte rädd för att anta nya utmaningar. Klart jag vill att hon ska vara bredvid Bromé en stund. Cecilia Wikström, välkommen.
Tack.
Kul att du vill vara bredvid Bromé en stund här.
Ja, det är en ära.
Jag är lite förvånad. Du dök upp på valdagen i Sverige. Jag trodde du skulle hålla dig undan.
Ja, jag hade tänkt det, men så fick jag en väldigt trevlig inbjudan från SVT och då tyckte jag att det är en bra grej att faktiskt finnas i en annan roll, nämligen den som kommentator till det hela. Annars så skulle det ju ha varit jag som skulle kommenteras och nu bytte jag roll. Jag var inte längre föremålet för andras åsikter utan plötsligt så fick jag tycka något och det var en befriande upplevelse faktiskt.
Ja, vilken rörare blev du?
Ja, det blev det. Fast röran var nog större och förvirringen var nog större hos alla andra runt omkring. Min svåra tid det var månaden innan det blev offentligt. För då var jag ju helt ensam och kunde inte liksom tala med någon om det här. På mitt jobb i Bryssel så har vi 2 rum. Ett där mina 5 medarbetare sitter och ett där jag sitter som är ett litet rum. Och dörren emellan har alltid varit öppen. Men det jag minns från den här hemska månaden det är hur jag satt där inne i mitt lilla rum med stängd dörr. Jag kunde ju inte ens tala med mina medarbetare om vad som höll på att hända. Liksom.
Hur fick du beskedet då?
Det var en process kan man säga där jag först bara ställdes inför ett omöjligt krav att jag skulle lämna mina uppdrag i 2 svenska bolagsstyrelser. Och jag sa, man kan inte lämna före bolagsstämman för att det är för stor turbulens för bolagen och så kan man inte göra. Men det var att jag måste lämna egentligen på en gång och jag försökte hitta alla möjliga varianter. Att jag ville ju inte framstå som någon girig person vilket jag utmålade som i Sverige. Jag är inte det. Så jag hade långtgående planer på att ge bort alla pengar till UNHCR i Sverige till exempel. Det hjälpte inte heller. Sen insåg jag ju längre tiden gick att det var egentligen inte bara det här med bolagsstyrelserna utan det var hela jag som var fel och skulle bytas ut.
Varför var det fel?
Ja, det kom under den där månaden små otrevliga gliringar liksom och taskiga kommentarer som inte hade med det här att göra utan till exempel hade vi tagit foton för alla affischer som skulle upp. Och då hade jag en väldigt diskret svart kostym, ett par byxor och en liten kavaj och en folkpartiblå skjorta under. Och så hade jag på mig ett par pärlörhängen, faktiskt de här som jag har på mig just nu.
Mm. Som hänger ner lite.
Som är ganska diskreta, det är en liten pärla på en guldkedja liksom. Mm. Och det kunde ju vara Åhléns för 20 kronor, men det är inte det. Det är ett par fina guldörhängen och en riktig pärla. Och jag har fått dem där. Jag hade valt dem med omsorg till den här fotograferingen. Och bilderna blev bra. Och så ringde de från partiet och sa till min pressekreterare. Korten är jättefina. Men vi retuscherar bort örhängena. Och då säger min pressis Linda. Men det kan ju inte göra. Hon har ju valt dem. Ja, men det är helt fel signaler. Det är alldeles för borgerligt och för konservativt. Och jag blev vansinnig. Och jag tänkte, Nej, det är som det där töntiga Moderaterna gjorde för 10 år sedan när de sa att ingen man fick ha en slips och ingen kvinna fick ha pärlor. Pärlor som är ett naturmaterial från havet. Mm. Hur kan man vara mot något sånt? Så jag kollade det där med några kommunikationskonsulter för skojs skull och då var det någon som sa att det där är nonsens, det är coolt med pärlor. Mm. Och sen ringde man igen från partiet till min politiska sekreterare och sa: säg åt Cecilia att hon får absolut inte pussa på kind. Vi har sett det på tv, hon får absolut inte göra det. Ja, men hon är ju sån som gör det. Det har hon gjort alla år i 100 år liksom. Ja, men det går inte, för här i Sverige tar vi hand eller kramas. Så på något sätt så kände jag att angreppen på mig blev liksom inte bara det här med mina bolagsstyrelser, utan det var jag hade fel örhängen. Man hade synpunkter på mitt hår, man hade synpunkter på hur jag hälsade på folk. Och jag kände att jag trängdes in i ett hörn liksom längre och längre. Jag var fel och skulle bytas ut.
Men fick du beskedet via mail eller person?
Nej, det värsta var ju, först ställdes de här kraven att jag skulle avgå och jag vägrade. Jag sa jag kan inte göra det, jag är vald till nästa bolagsstämma. Och då kan jag ta ställning till detta, men inte för en bolagsstämma. Det ställer ju småsparare i en knepig situation. Det ställer två fina bolag i en högst bekymmersam situation. Och jag är ingen sån som gör så mot någon. Utan det jag har lovat, det åtagit mig, det står jag fast vid. Men sen ringde man då och sa att du måste. Och sen kom de här andra angreppen. Men när det skulle hända, det var faktiskt den 8 mars på internationella kvinnodagen.
Vilket val av dag.
Ja, eller hur? Ja. Av ett parti som har velat tvångskvotera kvinnor till bolagsstyrelserna. Här ville man då tvångsavsätta en kvinna från två bolagsstyrelser. Så det finns ju liksom ingen konsekvens i agerandet.
Mm. Så vad hände där den 8?
Då hade vi partistyrelse och jag ingår ju i partistyrelsen. Det var, Lotta, hörru du, som att jag satt i en rättegång i 2-3 timmar. Bara den skillnaden att jag hade ingen försvarare bredvid mig. Jag ingår i den här styrelsen och här bara låter man mig förstå att jag måste avgå från bolagsstyrelserna, eller också så vill man få det till att jag skulle avsäga mig platsen, och det vägrar jag också göra. Mm. Utan jag sa det, 60-70% av våra medlemmar har röstat på att jag skulle ha plats 1. Ett enigt partiråd har valt mig. Precis sån som jag är, 53 år gammal, från Uppsala, 2 barn, präst sedan 25 år, skrivit ett par böcker, kulturtant med mera. Och så vet våra medlemmar att jag är, och så har jag blivit vald. Inget av det här har varit hemligt. Jag har stolt visat på Instagram och Facebook och allt möjligt att jag idag har gjort studiebesök eller varit med i styrelsesammanträde i de här bolagen. Och jag hade deklarerat det enligt parlamentets krav, för det enda kravet som parlamentet har, det är att man ska redovisa, och det gjorde jag dagen efter att jag blev invald. Mm. Och jag hade ju berättat det för partiledaren som gratulerade mig till uppdraget, 2 fina svenska bolag, så att jag trodde att allt var okej och alla våra medlemmar visste om det, och så blev jag vald. Så jag sa det, jag tänker inte avgå, ni har valt mig till den här platsen och där står jag kvar, då får ni avsätta mig. Och nästa dag då så gjorde man precis det. Men det som gjorde mig förbannad, det var att man kallade till en presskonferens och sa: Cecilia Wikström har nu valt, tyvärr, sina bolagsstyrelser framför sitt parti. Och jag var ju inte där, men mina medarbetare var där och kom tillbaka och berättade och sa: okej, fine, om 10 minuter kallar jag till en presskonferens där jag ska säga hur det är. Jag har inte valt. Utan jag blev vald som den jag är och jag står kvar. Ingenting har förändrats materiellt i sak. Utan så är det. Och då gick jag ut i den här presskonferensen och sa det, att jag har inte valt, jag har blivit avsatt. Mm. Och där brakade det loss liksom.
Vad har ni för förhållningssätt till varandra då? Pratar ni nu? Eller är det
liksom... Vet du, det tog... Ingen ringde. Ingen hörde av sig. Det här är ett parti som jag har jobbat för i 17 år, 7 år i riksdagen och 10 år i parlamentet. och ingen ringde. På 2,5 månad. Faktiskt i söndags när jag var på väg hit till Sverige, då ringde Jan Björklund och han var vänlig och frågade hur jag mådde. Liksom. Och så är det.
Var hittar du kraft då när det händer? När du sitter där i ensamhet och nu är det bestämt och nu ska du inte... Du kastas ju ut ifrån ditt sammanhang där.
Ja, precis. Det är väldigt svårt att säga. Jag kände nog egentligen bara ungefär som Dietrich Bonhoeffer när han satt på nyårsnatten i fängelse och skrev en dikt som börjar så här: av goda makter underbart bevarad, det främmande och nya väntar jag. Ungefär så kände jag mig. Trygg, stabil, sårad naturligtvis, fast jag kände att vägen går ändå framåt. Liksom.
Det var viktigt för dig att berätta din historia, alltså berätta din version av det.
Ja, och det gjorde jag ju den morgonen där den 8 mars. Då var det också så att jag skulle förrätta en begravning på dagen av en mycket god vän. En vän till familjen, framförallt till mina barn också. Och det är viktigt när man är präst och man ska liksom bära andra genom en tuff dag att man är trygg i sig själv. Och nu i efterhand inser jag att det var just det att jag var behövd på det sättet som gjorde att jag kunde liksom ta det här med ett sånt lugn. Och liksom inte låta det gå in i mig. Jag var på begravningen i prästkläder. Var med på lunchen på en fin herrgård utanför Uppsala. Och sen så innan jag satte mig i bilen så tog jag av mig prästkragen så här. Och la den i väskan. Och så tänkte jag, nu åker jag till det som ska bli mitt avsättande. Ja, så här är livet liksom. Nu är det jag ska göra. Och ironin i det var ju just att det var den 8 mars, internationella kvinnodagen. Och partisekreteraren Marie Arnholm var jämställdhetsminister. Och under den tid hon var det ville hon tvångskvotera kvinnor till bolagsstyrelser. Och nu ville hon tvångsavsätta en kvinna från 2 bolagsstyrelser. Så inkonsekvensen är ju ganska komisk egentligen.
Men sen väljer du att berätta din version. För det bästa för dem hade väl varit om det hade varit så att du valde att stiga av.
Ja, precis.
Varför var det viktigt?
Jag gjorde dagen innan där på kvällen den 7. Då satt jag i min lägenhet i Uppsala och så tänkte jag, visste ju vad som skulle hända. Och jag visste att jag skulle ha begravningen och jag visste att jag skulle åka till Västerås. Och det här skulle inträffa. Men då tänkte jag, nu gör jag det. Som jag måste göra. Jag ringer TV4 nu och säger att jag vill äga min berättelse. Jag tänker inte bli föremål för någon annans berättelse. Jag tänker inte vara ett objekt som någon annan hanterar. Jag tänker vara ett agerande subjekt i mitt eget liv. Och jag ringde TV4 och så sa jag, om ni vill det så kan jag vara hos er på morgonen och berätta.
Vad är det som är viktigt?
Ja, att jag förfogar över min berättelse. Det är en del av mig och det är min integritet och det är mitt liv. Och jag vill inte liksom bli skuffad omkring som någon annans berättelse. Och där satt jag och jag hade ju inte förberett det på något sätt utan programledaren han frågade någon fråga och då fick jag bilden. Så säger jag så här, vet du, jag är från Norrland. Har du sett en fjällbjörk någon gång? Och den är ganska liten och rätt tanig, men rötterna går djupare ner i marken ju mer det blåser. Och sån är jag också. Och det där blev ju en fantastisk berättelse sen, för direkt efter det här TV4-inslaget så skrev folk "Je suis fjällbjörken" och det kom mejl i flera hundra liksom, och det kom brev. Då började liksom hela reaktionen som gjorde att min ene son sa, men mamma, du har ju blivit kärleksbombad. Det kom blombud, Det kom blomstercheckar som jag har nu för säkert ett år framåt, en hel kortlek. Det kom vinflaskor, det kom presenter. Och från samerna i norr kom det renkött, för jag hade ju sagt att jag var en fjällbjörk.
Vad betyder det?
När folk var som snällast och tog fast mig hela tiden på stan, då åkte jag hemifrån. Då stack jag till Grekland. Jag orkade inte mer det där. För det var det, när folk var gråtfärdiga liksom och kom med tårar i ögonen, då började jag också att gråta. Alltså det var så känslosamt.
Jag kan känna igen det där, för att när människor säger jag saknar dig på radion, så blir jag på något sätt glad, men samtidigt så blir jag ledsen, för det är en slags påminnelse om att jag inte gör det som jag älskade.
Ja, och precis så var det ju för mig, för det var ju valrörelse då i Sverige hela maj, och så såg jag hela Sverige tapetserat med bilder av andra personer, men inte jag. Och jag var ju riggad för, och hela min organisation var riggad för att göra den här valkampanjen. Och det kändes smärtsamt då att konfronteras med det här hela tiden. Så jag åkte härifrån.
När du då inte längre var på den här listan, samtidigt så kommer då en undersökning i Aftonbladet. Vilka politiker har jobbat mest för Sverige i Europaparlamentet? Och där står du överst på den listan.
Ja, det
gjorde. Hur kändes det?
Ja, men det var roligt naturligtvis och hedrande, och visar ju det som jag hade sagt, att jag har kompetens att göra både Europaparlamentet och mina bolagsstyrelseuppdrag. Jag spelar ju inte golf eller liksom springer ingen maraton, så att jag slösar ingen tid på sånt.
Men blir det inte väldigt bittert?
Nej, faktiskt inte. Inte ett dugg.
Nej.
På något sätt, utan jag kände egentligen, det kanske är så här Lotta, jag känner mig alltid som en vinnare. Jag tror det. Alltså jag känner mig som en vinnare. För nu vann jag min frihet. Och nu vann jag liksom att börja något nytt. Det är inte så helt fel när man har gjort en grej i 10 år. Att plötsligt så får jag chansen att göra någonting annat.
Men du är väldigt bra på att göra olika saker. Du var präst och sen blev du politiker. Och nu är det något annat som väntar.
Ja.
Du är inte rädd för att pröva nya saker?
Inte ett ögonblick alltså. Nej. Det är bara att kasta sig ut i kallt vatten. Jag visste att jag skulle bli präst sen jag var 5 år.
Varför då?
Ja, det undrar jag också. Men... Och jag växte ju upp då i Norrland. Det fanns ingen kvinnlig präst inom synhåll. Jag visste inte att kvinnor kunde vara präster som barn så. Och
ändå visste du att du skulle
bli
det?
Och ändå visste jag att jag skulle bli det. Men jag vågade ju inte säga det till någon. Jag var väldigt blyg och tystlåten när jag var barn och tonåring. Väldigt sådär tillbakadragen och filosoferande och ganska en nördig flicka tror jag. Och... när jag konfirmerades så var prästen var en äldre man, väldigt allvarlig och en fin person på riktigt. Och så hade han haft oss att skriva uppsatser eller någon betraktelse på något sätt om oss själva och vilka vi var och sådär. Och så tog han in oss en och en på ett enskilt samtal. Och så satt jag där hos honom i en soffa och så frågade han mig, vad ska du bli när du blir stor då, har du tänkt? Och då pep jag ut, jag tror jag ska bli präst. Och så säger han, ja flicka lilla, det tror jag också att du ska bli. Men om du kan komma på någonting annat, vad som helst, så gör då det för allt i världen.
Alltså.
Men om du inte kan tänka dig någonting annat, då är det den här vägen du ska vandra. Visst var det bra sagt? Mm.
Men sen då så byter du? Eller gör
Nej, jag har aldrig bytt. Jag har aldrig bytt, utan jag jobbade som präst och så var jag i domkyrkan i Uppsala och så stod jag på listan till riksdagen 2002. Mm. Och hur det kom sig, det var för att jag var präst. Därför att jag hade de där åren, sena 90-talet, början av 2000-talet, begravt fler och fler människor som dog ensamma. Och de hade farit iväg till akuten, till något korttidsboende, in på sjukhus, hem igen och dog ensamma. Och det där var för mig så chockerande på något sätt. För att när jag var student och pluggade teologi, då jobbade jag extra i sjukvården och satt extra bak hos döende personer. Eller extra vak hos sådana på psyk som behövde 24 timmars vak. Det gjorde jag mycket. Och det var så chockerande för mig då som präst i stan att ta hand dels som anhöriga som inte hade hunnit fram för de inte hade underrättats och de här personerna som hade dött. Så då skrev jag min första tuffa artikel och den var så här: ingen föds ensam och ingen ska dö ensam. Därför att när ett barn föds så är det någon där och tar emot. Och när någon ska lämna livet så ska det faktiskt vara någon som följer med sista biten, tycker jag. Och det där väckte väldigt stor uppståndelse när jag var en präst som hade skrivit så där. Och då gick det ju dåligt för Folkpartiet och så frågade de mig om jag kunde tänka mig att ställa upp i provvalet. Och det gick ju väldigt bra. The rest is history.
Mm. Berätta för mig om Kalix.
Ja, vad ska jag säga, hörru du?
Hur länge bodde du där?
Jag bodde där och gick i skolan där. Men det var ingen plats som var särskilt bra för mig. Jag var en flicka som inte passade in där. Så jag drog ju därifrån. När jag inte ens hade gått klart gymnasiet. Jag rymde. Jag rymde från hela platsen och stack till USA och pluggade teater. Och det var ju ett väldigt stort hopp, kan man säga.
Vad sa dina föräldrar?
Ja, men de var ju chockade. Jag tror nästan aldrig att de har förlåtit mig för det.
Vadå? För att?
För att jag gjorde så där. Men det var ett sätt att rädda mitt liv liksom. Jag spelade kyrkorgel, jag tyckte om teater och jag spelade instrument och sjöng och sådär. Och i Kalix så skulle man skulle inte ha mössa på sig fast det var minus 20 grader. Man skulle sminka sig och det gjorde inte jag. Man skulle gå med bara ben och höga klackar och så skulle man bli upplockad av olika raggarbilar som körde runt på byn. Och jag var ju livrädd för sånt. Jag satt väl där och liksom läste Montpassant liksom, eller lyssnade på Satie. Men det var ingen plats för mig. Jag tror att jag hade malt sönder om jag hade stannat kvar.
Så då drar du till USA då?
Jag åkte till New York och pluggade. Jag skulle vara borta en termin, jag var borta 1,5 år.
Wow.
Men sen var pengarna slut och så skulle jag ju tillbaka på något sätt och liksom börja plugga teologi. För jag vill ju bli präst. Och stannar jag här något längre nu, då kommer jag stanna i Amerika. För jag hade en kille där och hela hans familj tyckte att det var så underbart med mig. Så att skulle jag ha stannat kvar så skulle det inte ha blivit någonting med mig mer än någon amerikansk hemmafru, tror jag. Och då ringde jag till min faster och hon tyckte att det lät som en hemsk utsikt för mitt liv. Och sa, men kom hit då, du kan bo här. Och så läste jag in på egen hand gymnasiet och gjorde sån här särskild prövning. Och det gick jättefort och snabbt och sen kom jag in på universitetet.
Men hur gick det med teatern?
Jag ville aldrig ägna mig åt teater, jag ville bara kunna teater. Förstår du? Jag visste att jag inte var tillräckligt bra för det.
Vad har du använt det till? Och går du att använda det i Europaparlamentet till exempel?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg Björn von Sydow sa en gång när jag var i riksdagen. Han var ju talman. Vad är det du gör när du kommer in i ett rum? Så liksom stannar du upp allting. Och så sa jag, men jag har pluggat teater. Jag kan göra entré och jag kan också göra sorti.
Ska vi ta en liten fruktstund?
Ja, vi kanske ska. Ja,
för det är ju lite kvar här på den
ja,
här.
Faktiskt. Ja, faktiskt.
Mysigt. Jag tänker på det där med Estonia. Du var en nyutexaminerad präst.
Ja.
Hur var det då att ta emot alla dessa berättelser?
Jag var ju... Bara några månader hade jag varit präst. Och då hade man hittat den första personen och identifierat honom. Och jag gick med ett av de där första dödsbuden i Uppsala. Och Uppsala förlorar ju en hel tingsrätt, en hel arbetsplats. Alla domare, nämndemän, sekreterare, telefonist, alla. 63 personer tror jag att det var. Och jag minns, hörru du, när jag gick till den här... för det första så minns jag hur jag tänkte innan. Vad ska jag ha för kläder på mig en sån här vacker dag? För det var ju som en strålande septemberdag. med sol och höstfärger på blad på träden. Och jag minns att jag kunde inte ta en svart prästskjorta. Jag tog en ljusblå och en marinblå kjol. Och jag kan fortfarande känna hur liksom vinden blåser och hur mina skor låter när jag går upp till den här dörren. Trappan upp, jag ringer på. Hur dörren öppnas av en kvinna som är yngre än vad du och jag är nu. Och hur hon bara ser mig och bara faller ner liksom. Och gråter och jag tar in henne i hennes hus och vi sätter oss ner i en soffa och jag håller henne här mot axeln. Och hon gråter och är förtvivlad och jag tror att jag också gråter. Och så efter en lång stund, kanske en halvtimme, timme, så tittar hon upp på mig. Så här, och så säger hon, tack för allting fint som du har sagt till mig. Och då hade jag inte sagt ett enda ord. Och det här är min största lärdom, tror jag. Att man faktiskt säger saker utan att använda ord.
Och sen hamnar du i en situation då, där det handlar om liv och död. Strax efter att du har fyllt 40. Vad är det som händer då?
Jag vaknade en morgon och kunde inte se på ett öga. Och jag var på väg till riksdagen. Ungarna skulle ha mat på frukosten och sådär. Jag vaknade och jag kunde inte se. Och det var inte rött eller någonting i ögat. Jag försökte tvätta bort det och tänkte kanske någon ögoninflammation bara eller någonting. Men så kände jag att jag mådde dåligt också. Jag kände mig svag och yr och dålig. Så när jag skulle väcka min lille son så kunde jag inte bara väcka honom utan jag kröp ner och liksom kände på honom och så tänkte jag, nu kramar jag honom kanske sista gången. Och sen i alla fall fick de frukost och sen åkte jag till sjukhuset. Och där ropade de ju bara prio ett och så fick jag en bår och så sprang de med mig liksom till röntgen och allting.
Hur visste du det när du skulle krama honom där?
Ja, men jag kände att jag var dålig liksom. Mm. Men jag tog ändå en väska med mig och trodde att jag var på väg till
riksdagen.
Men jag fick ju stanna på sjukhuset. De la ju in mig där.
Vad var det som hade hänt?
Förmodligen en propp som stannade utanför ögat. Och man vet inte vad det där berodde riktigt på.
Så du hade en väldigt tur?
Jag hade en väldigt tur. Mm. Så sen varje år där i november så tänker jag, och nu har jag levt på övertid i ett år och två och nu har det blivit 14. Och det fina med det är att då när det där hände så var jag inte rädd för att dö. Men jag ville så förtvivlat gärna stanna kvar och se mina barn.
Mm. Det är jobbigt för dig att berätta om det här. Hej, nu tar jag ut min hand där så får hålla i dig. Håll om bara. Det är lugnt. Fast det som var viktigt för dig där också i det läget var när du låg på sjukhuset att du tillät dig själv att bli ompysslad.
Ja, det var ju ganska fint faktiskt. För jag hade ju varit präst i fängelse och bland studenter och på landet och i stan. Och liksom alltid gjort mycket för andra. Och plötsligt så var det jag som var föremål för andras omsorger. Och det var en väldigt speciell upplevelse, ska jag säga. Och jag tyckte att de kom till mitt rum och närmade sig mig med så stor respekt och så kärleksfull attityd och fina händer.
Men det är spännande att du säger att där lär du dig tillit.
Ja, precis. Jag lärde mig det var en övning i tillit faktiskt. Att lita på att om mitt liv har blivit så här, min hälsa har pajat ihop eller när livet går sönder och man blir bara tillintetgjord, man blir en blöt fläck, man ramlar ihop, då måste vi ha tillit till att någon annan kommer vara där och åtminstone sopa upp pölen.
Jag kan tänka mig att en del människor kan, alltså, undra om det är typiskt svenskt, att vi är rädda för att behöva andra.
Jag tror det. Och jag tycker det är så konstigt också i Sverige att Vi är rädda för allting. Vi är rädda för att bli sjuka, vi är rädda för att dö, vi är rädda för att bli kära, vi är rädda för allt, allting. Folk är till och med rädda, hör du, för att prata framför andra. Jag har väl inte sett den rädslan någon annanstans i världen. Alltså när någon fyller år och så tar man fram ett papper och darrande läser man upp ett tal så här. Jag menar, det borde väl vara en glädje att få säga några ord till någon man älskar än att man är så nervös som man håller på att dö.
Man vill inte göra bort sig, tror jag.
Ja, men, säger. Och då tänker jag, vad underbart om du gör bort dig ibland, och jag också. För då har vi i alla fall inspirerat andra till att också våga försöka. Och gör man bort sig så är inte det hela världen.
Nu när du har levt utomlands ganska länge, kan man väl ändå säga.
Ja.
Vad är svenskhet?
Jag kan inte säga det. Det är så många olika saker. Vad som är typiskt svenskt, ja, det beror ju på vad vi pratar om. Nu pratar vi om mänskligt beteende, och då är det ju att man är rädd för att göra bort sig. Man är lite försiktig. Man kanske inte vågar säga hela sanningen. Man tassar omkring lite. Jag tycker inte alls att lagom är något himla kul ord. Jag tycker man är kall eller varm. Antingen är man med eller mot, antingen man inne eller ute. Men man håller inte på och mesar sig i mitten så mycket. Jag gillar inte det.
Det är inte bra när det blir för svartvitt heller, eller?
Nej, men man kan ju, det mesta i livet är ju gråskalor egentligen. Det är väldigt lite som är svart och vitt. Men
ja, du ser, grå.
Ja, den där Fellin-dikten liksom. Men du ser ju, nyss så satt jag här och tårarna sprutar och nästa sekund så skrattar man. Jag menar, sånt är ju ett mänskligt liv, och man behöver inte tycka att man har gjort bort sig för det.
Nu bor du ju inte bara i Sverige och Uppsala, utan du bor i Grekland också.
Ja.
Vad är skillnaden då? För att jämt när jag kommer till Grekland, jag älskar ju det landet, så känner jag ju frihet.
Ja, men så är det för mig också. Jag behöver bara landa egentligen i Thessaloniki. Så känner jag att jag är hemma på ett annat sätt. Och min man, han står väldigt ofta där och möter mig, fast att det är helt onödigt. Så har han kört i 3 timmar för att plocka upp mig. Och då blir jag så himla glad när jag ser honom och när vi sätter oss i bilen och bara kör till den vackraste platsen som finns.
Var bor ni, ett hus där?
Ja, i en gammal olivpress från 1880. 3 sidor är i vattnet och 1 sida är mot vägen. Alltså, huset står liksom på vattnet.
Det är sant.
Jag öppnar köksdörren och tar 2 trappsteg så är jag inne i vattnet.
Hur träffades ni?
Ja, vi träffades. Som Carla Bruni skriver i en sång. J'arrive à toi par miracle. Jag hittade honom genom ett mirakel, kan man säga. Mm. Eller han hittade mig genom ett mirakel. Vi var båda redo för det.
Var det allt man fick veta om det mötet?
Ja, det var ungefär, det var ungefär allt man fick veta. Det var så här att han och jag satt och pratade tillsammans med min väninna och plötsligt så var hon bara borta. Och då berättade jag för honom att min pappa hade dött 2 månader innan. Och precis hur det där var när min syster och jag åkte till Kalix och såg honom, och han var ännu ganska pigg där på sjukhuset. Han låg på sjukhus bara 11 dagar i sitt liv, och det var de sista. Han älskade belgisk fin choklad, så jag hade köpt en fin chokladask och han hade ätit och sådär. Och vi visste ju att han skulle dö snart, väldigt snart. Och på kvällen när vi skulle gå så sa jag till honom: tack för idag och tack för alla dagar. Och då tittade han upp på mig fint och så sa han: det är jag som ska tacka. Du har alltid varit en duktig flicka. Och en fin flicka, fin duktig flicka. Och det var så rörande. Och så berättade jag det här för Jorgo, den här killen då, som jag satt där och tog en kaffe med. Och han började gråta. Och på riktigt, liksom tårarna rann. Och sen så kom min väninna tillbaka och så gick vi därifrån. Och då hade han gått till sitt kontor och sin sekreterare och sett så tagen ut. Och så sa han: men vad har hänt? Och sa han: jag tror att jag har blivit kär.
Ska vi ta 5 snabba?
Ja.
Sverige eller Grekland?
Båda.
Andakt eller styrelsemöte?
Båda.
Torkat renkött eller molfritt?
Båda.
Riksdag eller Europaparlament?
Europaparlamentet.
Juice eller champagne?
Champagne.
Det var många både och.
Ja, eller hur? Men livet är inte svart eller vitt, sa vi inte det. Det måste få vara både och.
Ja, gråskala.
Gråskala liksom. Olika nyanser. Regnbåge kan man säga också.
Det kan man också säga. Vem var du en gång i tiden i Kalix? Och vem är du nu idag?
Åh, vilken spännande fråga. Jag tror att jag var ett mycket... Jag var en främmande fågel i Kalix. Och det vet jag, min pappa. Han sa det vid när jag prästvigdes, så hade en fin lunch efteråt. Då höll han ett tal. Och det var egentligen enda gången han har hållit något tal, tror jag, till mig. Och då så sa han, Cecilia var en främmande fågel som landade på vårt tak en tid. Sen bredde hon ut vingarna och flög vidare. Och så är det nog. Att jag har nog aldrig riktigt slagit ner mina bopålar egentligen någonstans. Utan jag har alltid varit redo att flytta någon annanstans som en flyttfågel.
Men idag då?
Jag är fortfarande redo att göra en ny start.
Mm. Hur tänker du? Vilka banor?
Jag vet inte. Jag har inte tänkt alls egentligen. Jag vet vad jag inte vill göra i alla fall. Jag vill inte vara någon sån här som står på olika scener och pratar och säger samma berättelse gång efter gång som en del andra politiker gör när de slutar med politiken. Mm. Det vill jag inte göra, utan jag vill ingå i något sammanhang med andra människor. Men jag tycker att allting är kul. Och jag har aldrig i hela mitt liv sökt ett jobb. Och jag är 53 år. Det är alltid någon människa som har sagt, kan du inte göra det där eller det där? Och då har jag gjort det. För att det är tuffare och roligare att säga ja än att säga nej.
Hur gör du för att inte bli bitter över det som har hänt?
Egentligen ser jag ingen anledning till det. Utan livet är ju en tråd som likt Ariadnes tråd går i en labyrint på något sätt. Och kommer ut någonstans på andra sidan. Och jag känner att... livet går ju vidare på något sätt. Jag kan inte vara bitter och stanna upp. Det skulle ju vara fel. Liksom. Istället inser jag ju att liv, allas liv, ditt och mitt och alla andras, det är bara en, liksom en litet glitter ovanpå evighetens hav. Vad vi än gör så är det ändå bara en sån försvinnande liten del i det hela. Men då är det ju väldigt viktigt att vi glittrar också ordentligt. Jag kommer ihåg när jag var i Indien och jobbade och så gjorde jag yoga med en kille som kom direkt från templet varje soluppgång och så varje solnedgång varje dag. Och så gjorde det ju jätteont, jag hade ju ont överallt, stel som ett kylskåp liksom. Mm. Och så log han och så sa han, enjoy the pain!
Ja.
Åh, man kunde ha dödat för det liksom. Det gjorde ju så ont och det var ju så svårt. Och så säger någon här, gläds över att det gör ont. Ja, kanske måste vi lära oss det. Att glädjas också åt det som är jobbigt och som händer i våra liv. Därför att det är det som gör oss till människor och faktiskt tar åt ett steg till. Och det gör ont, men att acceptera det och till och med försöka se att det finns någonting bortom den där smärtan.
Mm.
Låter det konstigt?
Nej, jag är nyfiken. Vad är det som finns där bortom?
Ja, men det kanske finns något mycket bättre. Någonting annorlunda. Något du inte hade förväntat dig.
Mm. Cecilia Wikström, stort tack för att du ville vara bredvid Bromé.
Tack för att jag fick vara bredvid Bromé. Det var fint.
Det var det. Stort tack för att du har lyssnat på Bredvid Bromé. Vill du följa med utanför podden eller komma i kontakt med mig med tankar, förslag på gäster eller tips om något härligt? Ja, då gör du det bäst på min hemsida lottabromé.com, min Facebook-sida Lotta Bromé Official och på Instagram @bredvidbromé. Tills vi hörs igen nästa gång, må väl! Men hur gick det med synen då?
Ja, jag förlorade synen på ett öga. Mm. Men det har kompenserats av det andra ögat. Så att jag är inte handikappad och jag får köra bil och sådär. Jag läser ju otroligt mycket liksom. Så att...
Men det är häftigt hur kroppen liksom anpassar sig.
Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt.
Är det man måste lita att själen gör också kanske?
Ja, det händer. Det händer. Fast man måste nog göra ett medvetet val för det. Och tillåta att det händer så man inte liksom biter sig fast och säger det här. Och att man framförallt inte fastnar i det här med det här är mina rättigheter och det här är hur det skulle ha varit och sådär. Utan let go på något sätt.